God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka led av Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, nu kommer vi tillbaka igen med nya bibelförklaringar. Vi har ju under sommaren känt lite repriser, men nu kommer det nya bibelförklaringar som sagt. Men det kommer vara ett antal gånger det inte kommer att bli nya, utan ja, vad ska man säga, det kommer bli repris igen. För det är några gånger Håkan Sundliden kommer vara att botta under hösten här. Men idag i alla fall så ska vi få lyssna till Galaterbrevet, och det är tre delar kvar av Galaterbrevet, och idag är då del 18.
Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte igen. Att vi får lyssna till ditt ord. Vi ber att du låter din heliga ande vara verksam så att evangeliet blir levande för oss. Så att den heliga andes kraft blir verksam ibland oss. Att vi blir formade efter din avbild. Herre, vi har kommit till dig därför att vi vill att du ska tala till oss. Du ska öppna våra sinnen och visa oss hur vi ska leva våra liv som kristna. Var för oss, men kanske särskilt tillsammans. Herre, vi ber att du använder den här stunden nu på ett sådant sätt så att det gagnar ditt rike, att det blir till din ära. Vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Ja, välkomna då den här tisdagskvällen till Andreas kapellet i Värnamo kyrka. Vi ska fortsätta nu, så börjar vi närma oss sammanfattningar och slutet här på Galaterbrevet. Vi har gjort, om jag har räknat rätt, 17 timmar så här långt. Och vi har 3 timmar kvar om planeringen håller. Vi får väl se. Och då har vi kommit så långt som till 5 kapitlet, vers 21 tror jag vi får börja vid. Och uppriktigt sagt så är jag lite osäker på precis hur vi avslutade förra gången. Men jag vet att vi gjorde om köttets gärningar och att det kommenterades och så. Så vi ska ta upp tråden där. Men kanske ändock påminna om att Galaterbrevet är, om man nu vill använda en enkel indelning, så är det 2 delar. Det är ofta så med Paulusbreven att man kan dela in dem i 2 delar. Där den första huvuddelen är undervisning. Och framförallt så är det en undervisning om vad Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Alltså en evangelisk undervisning. Och sen i den andra delen så kommer tillämpningarna. Och det är de som kan vara lite knepiga ibland. För vi har ju sådana krav på oss själva. Och vi har dåligt självförtroende. Och plötsligt blir det en massa psykologi utav allting. Och därför så är det så viktigt att man först får evangeliet. Och sen får man tillämpningen utav evangeliet. För om det är så att man slår upp sin bibel och så går man rakt ner i tillämpningarna och så läser man och tänker att nu ska jag göra så här. Då är man genast ute på lite farligt vatten, därför att vi kan ju inte göra någonting i oss själva. Utan här måste vara ett resultat av att evangeliets kraft är verksam hos oss. Sen att vi samarbetar med Gud, eller jag ska uttrycka det, genom den heliga ande. Det är liksom en annan sak. Men vi kan inte i egen kraft helga oss själva, eller ännu mindre frälsa oss själva. Så de där 2 delarna är viktiga. Och nu är vi inne i den andra delen, den andra huvuddelen. Och den andra huvuddelen i sin tur, jag förmodar att jag sa det här förra gången, men den andra huvuddelen i sin tur kan delas in i 3 stycken avsnitt. Och då räknar jag från 5:13. För där 5:13 ser ni är kallade till frihet. Använd bara inte friheten och så vidare. Där kommer börja tillämpningen då, hur man ska göra det här. Och den första delen här då, det är från 5:13 till och med kapitlet ut. Eller åtminstone till och med vers 24. Som ni vet så kan man ju göra de här indelningarna på lite olika sätt. Och i bästa fall så hinner vi göra färdigt till och med vers 24 idag. Alltså den första delen. Sen den andra delen i tillämpningen, det är då ifrån vers 25 eller början på 6 kapitlet till och med 6:6. Och där fördjupar Paulus det som han har nämnt om tidigare, nämligen att vandra i anden. Så det ska vi, ja, jag behöver inte kommentera närmare så. Och sen från vers 7 till och med vers 10. Det är bara tre versar. Där skulle jag vilja ha som en tredje del under rubriken, precis som sjunde versen börjar också: bedra inte er själva. Och det är visserligen bara tre versar, men jag skulle vilja ha det som ett avsnitt också. Och ni som har varit med tidigare, ni kommer ihåg när vi gick igenom Jakobsbrevet. För Jakobsbrevet, hela Jakobsbrevet, som ju är samtida med Galaterbrevet, går ju under rubriken bedra inte er själva. Och där handlar det helt och hållet om tron och gärningarna och hur det här hänger ihop. Det är många av våra problem, så att säga, i tanken, det är ju att vi är västerlänningar och vi är lite vetenskapligt lagda och vi styckar upp saker och ting och delar in det i olika avsnitt, och så får vi plötsligt en motsättning mellan tro och gärningar. Så undrar vi, det får inte bli gärningar i den meningen att det blir lagiskt, och det får inte bli gärningar i egen kraft, så får vi massa frågeställningar. Men vet, på den här tiden, i den första kristna församlingen, som ju var präglad av den bibliska miljön, av det judiska, där skiljer man inte på tron och gärningar. Och det står ju så tydligt i Jakobsbrevet: bedra inte er själva. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Och så kommer det: bedra inte er själva. Tro inte att ni kan tro, så att säga, utan att det finns gärningar. Och den här undervisningen kände ju naturligtvis Paulus till också. Så jag tror inte att det är en tillfällighet att det står där i sjunde versen, alltså kapitel 6-7. Bedra inte er själva, och så vidare. Och sen det som är kvar då, från vers 11 till och med 18 är det då, ja. Det är ju då avslutningen, eller avslutande ord. Men vi var fortfarande då på den första delen i den här andra huvuddelen, så att säga, den andra halvan av Galaterbrevet, fast vi hade gjort det mesta. Och nu ska vi inte gå igenom det igen, men det är några saker som jag känner är så viktiga, så att, ja, jag vill gärna repetera det också. Och det som är så viktigt, särskilt när man kommer in på det här med köttets gärningar och andens frukt och att vandra i anden, det är att vi har alltså en gemensam förståelse av vad som är själva utgångspunkten. Själva utgångspunkten är att vi är födda på nytt. Själva utgångspunkten är att Gud har flyttat in i våra liv genom Jesus Kristus. Det handlar inte på något sätt om att vi utan Kristus eller utan den helige ande ska bete oss på ett visst sätt, eller gå i kyrkan mer, eller läsa mera i Bibeln, eller alltså glöm allt sånt i det här läget. Därför att det handlar helt och hållet om att vi har fått ett nytt liv. Det är därför som tillämpningarna och livsstilen kommer sedan. Men du kan inte ha någon tillämpning, du kan inte ha någon livsstil om du inte först har livet. Ibland så förvånar man sig över att det syns så lite av gudomligt liv, av andens frukt i kristna sammanhang eller i en enskild kristen människas liv. Men ja, ni kanske häpnar när jag säger det, för det kanske låter hemskare. Ja, det är hemskt också, men man kan inte förvänta sig ett andligt liv om det inte finns andligt liv. Du kan inte förvänta dig en ivrig bibelläsare eller en bedjare eller en flitig nattvardsgäst eller en människa som ärar Gud om det inte finns andligt liv här inne. Utan det första, det mest grundläggande, måste vara att det finns en delaktighet av gudomlig natur, som Petrus säger. Det ska finnas en delaktighet utav det som Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Och det är ju vad dopet och tron vittnar om. Vi är sammanlänkade med Kristus. Och det här betyder också, och det hör också till själva grundförståelsen som jag tycker är så avgörande, nämligen den att vi är inte kluvna på så sätt så att vi tillhör Gud till hälften och lever kvar i den här världen till hälften. Det är inte så att vi är delade så att här har vi vår andliga natur och där har vi vår kötsliga natur. Utan både det andliga och det kötsliga, hela du med allt vad du är intagen i Kristus. Och det är också så där avgörande för grundförståelse. För hur många kristna har inte på det sättet? Och det här kan jag vittna också från egen erfarenhet, innan jag vågade tro att jag är i Kristus helt och fullt. Tänker inte som så att ja, men jag tror på Kristus, jag tror på Herren Jesus Kristus, men, och så är man kvar i någonting helt annat samtidigt. Och så får man det här slitaget mellan anden och köttet, och faktum är att man hamnar i närmast gnostiska föreställningar. Gnosticismen som ju var präglad av den här dualismen med mörker och ljus och så vidare, va. Det som hjälpte mig, och jag tror jag nämnt det kanske till och med under den här Galaterbrevsserien tidigare. Det som hjälpte mig var rabbinernas utläggning av att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta. Och så säger de där, hjärtat, det är ju både gott och ont. En människa har både god vilja och ond vilja. Och när det där förstår att vi ska älska Gud med hela vårt hjärta, så betyder det att vi ska älska Gud och betrakta oss själva som att vi tillhör Gud med allt vårt goda och allt vårt onda. Med all vår tro, alla våra företräden, men också med alla våra sjukdomar och alla våra tillkortakommanden. Det som återspeglas i trosbekännelse och syndabekännelse. Men vi är en person. Vi är inte delade, vi är inte kluvna. Och därför så kan jag med frimodighet säga att jag tillhör Kristus helt och fullt. Och det är så befriande att ha liksom den grundförståelsen. Att slippa det där slitaget. Den här kampen mellan ande och kött och i negativ mening. Utan att man vet att jag tillhör Kristus helt och att jag får komma till honom sådan som jag är. Som man kunde uttrycka det förr i tiden. Va? Jag är Guds barn. Jag är Jesu Kristi lärjunge, helt och fullt. Det måste höra till grundförståelsen. Och jag vet inte om jag är orättvis, va? Men jag tycker att jag träffar kristna människor som har varit kristna i decennier och som inte har det här klart för sig. Så det hoppas jag att det verkligen har gått fram, det som jag ville ha sagt med det här. Nu var det så här då att när Paulus talar om de här sakerna och säger då, ni är kallade till frihet, alltså 5:13, ni är i friheten, eller som man kan säga ibland, och ni är i Kristus. Då talar han alltså om att din och min livssituation är helt annorlunda jämfört med hur det var innan vi var i Kristus. Nu när vi är i Kristus så är vi i Kristus med allt vårt goda och allt vårt onda. Men man kan också förstå det så här. Att allt det som du och jag är med om. Det som vi är med om i vår vardag. Händelser som vi råkar ut för. Gärningar som vi gör eller inte gör. Allt det där finns i Kristus. Ja, men om jag gör någonting fel då. Eller jag gör ett felval. Eller jag misslyckas eller så. Kan man då verkligen säga att det är Kristus? Ja, det är Kristus. Och i Kristus så samverkar allting till det bästa. Så också det som är fel och som är dåligt och som vi tycker är ett misslyckande hör hemma i Kristus och samverkar i vår helgelseprocess och gör att vi växer till i tron på Kristus. Det finns med andra ord ingenting som kan skilja mig från Kristus. Ja, men om det är så, kanske någon tänker då som lyssnar på det här. Om det är på det sättet, då är ju ingenting omöjligt, eller då kan man ju övervinna allting. Ja, men det är ju vad den apostoliska undervisningen säger. Detta är den tro som övervinner världen. Vilken annan kan övervinna världen? Ingen. Men denna tro övervinner världen. Vi övervinner allt genom tron. Så den här kopplingen att vi har plockats in i Kristus, att vi är i en annan livssituation, den är jätteviktig. Och då kan man säga, är det så stor skillnad då på en mig som är kristen och en som inte är kristen? Har vi det så mycket bättre, är de så mycket sämre? Våra liv kan se tämligen lika ut, men i grunden är vår livssituation helt olika. Är vår livssituation bättre än den icke-kristnes? Självklart är den det. Oändligt mycket bättre. Därför att allting samverkar ju till att vi växer till i Kristus. Det är oändligt mycket bättre än att leva i ett ständigt nederlag och där man alltid ska prestera och överträffa sig själv. Det är två olika världar. Så det är stor skillnad. Men sen så, då hade ju då han skrivit till församlingarna i Galatien. Och de här judaisterna som jag talat om tidigare, de hade ju då invändningar emot den här undervisningen. Och det var framförallt två invändningar. Den första invändningen, det var ju det här: ja men Paulus, om du nu undervisar på det här sättet, då uppfattar vi det som en helt ny religion. För så här har vi ju inte haft det tidigare. Nu, vi har ju hållit oss till lagen och levt under lagen och iakttagit matföreskrifter och sabbatsföreskrifter och så vidare. Här kommer du att presentera någonting som är gränslös, gudomlig kärlek och nåd och allt samverkar till det bästa. Det här är någonting helt annat. Och därför så var det viktigt för Paulus att visa att det inte alls någonting helt annat, utan detta är uppfyllelsen av löftena. För i det gamla förbundet, eller på det gamla testamentet, gamla Israels tid, så hade man ju löften om att allting skulle bli bra. Allting skulle bli återupprättat och alla skulle leva i någon sorts salighet. Paulus säger, ja men det är precis vad som sker när vi kommer in i Kristus. Det är inte något annorlunda, utan tvärtom, det är ju fullbordandet av det som Guds ord och som Guds löften har talat om hela tiden. Och det här måste han visa. Och här hade han en svårighet just när det gällde omskärelsen. Därför att det betyder ju att när vi kommer in i Kristus så skulle ju, och det finns sådana kristna schatteringar idag, jag ska inte fördjupa mig i det nu, men som menar att när vi har kommit in i Kristus, blir kristna, då ska vi ju börja förverkliga det här med matföreskrifter och sabbaten och så vidare. Fast till och med de säger att ja, vi ska leva som judarna eller ta lagen på allvar. Man kan tala om lagens tredje bruk så, men ingen vill ställa upp på att ja, men då ska vi omskärs också. Där går liksom någon sorts gräns. Och det kan jag förstå i och för sig. Därför att omskärelsen var ju så att säga slutsteget för att konvertera till judendomen. Det var liksom det, för att fullborda den judiska tron. Men vi, säger Paulus, som är hedningar, vi har ju aldrig varit under lagen. Och vi är inte kallade att vara under lagen. Och vi ska inte gå laggärningarnas väg så att vi skulle gå in under lagen. Utan nu har det kommit en helt ny fas. Det började med en fas där Gud kallade Abraham, Isak och Jakob och det judiska folket växer fram. Sen kommer fullbordandet med Jesus Kristus. Och där är fas nummer två. Därför att när fullbordandet har ägt rum, då ska det här gå ut till alla hedningar. Men de ska inte kallas in i den första fasen, utan de ska få leva i det som är nåd utöver nåd. I Kristus. Allting fullbordat. Men det här var ju Paulus tvungen att... Han fick ju argumentera här med de här hela tiden. För att å ena sidan, som ni hör, va, så är det två olika faser, på så sätt två olika saker. Å andra sidan så är det ju fullbordandet av löftet av det första. Så att det blir lite kluvet här när man ska argumentera. Och vill man då inte lyssna på varandra heller, så är det lätt att tala förbi varandra. Det andra kritiken som Paulus drabbades utav, och det ska vi ha med också när vi gör färdigt det här i femte kapitlet, det var det som kallas för libertinism. Alltså han anklagades för libertinism, alltså en överdriven frihet. Om det nu är så att vi har blivit frigjorda i Kristus, ja då får vi göra vad vi vill. För så tänkte man i den grekiska världen, den grekiska filosofin. Där var ju friheten att man kunde göra som man själv ville. Och då är det ytterligare en kritik som Paulus måste möta. Om den första kritiken var mot judarna, eller kom från judiskt håll, så kom den andra kritiken från hedniskt håll. Där man kan få göra vad man vill. Men som han säger här i 13:e versen. Använd inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle och så vidare. Det var han tvungen att säga. För det är ju inte libertinism som Kristus har kallat oss till. Utan han har ju kallat oss till att göra Guds vilja. Att Guds vilja ska förverkligas ibland oss. Men om vi nu kommer in på det här med att Guds vilja ska förverkligas ibland oss. Och vi ska vandra efter anden och så vidare. Då har vi också talat om en ny livsinriktning. Så om det första var att vi är en ny livssituation. Där allting som vi gör och tycker och tänker och råkar utföra är i Kristus. Om det är så att säga utgångspunkten, då måste vi ha med nästa sak också. Alltså då måste vi ha med detta att vi har en ny livsinriktning. Och det är det Paulus lyfter fram när han säger att vi ska vandra efter anden. Eller leva i andens kraft, eller hur han uttrycker det. Det kan finnas lite olika uttryckssätt, va. Detta är någonting som vi behöver prioritera i våra liv. Men ska vi prioritera det i våra liv? Ska vi ha ork, intresse och kraft att se det kristna livet förverkligas ibland oss? Ja, då måste ju det nya livet finnas till en början. Annars blir det bara ett utanpåverk. Men jag tror att det finns i varje kristen, så finns det en längtan, en vilja efter att Guds rike ska förverkligas ibland oss. Det var någon som uttryckte det så här, jag tycker det är en jättebra bild. Han sa att de kristna, de är som flyttfåglar. Ja, hur då menar du? Jo, men evangeliet har liksom placerats inom oss och ibland oss. Och vi är som flyttfåglar som är på väg, så att säga, mot Guds rike, in i Guds rike. Vi förstår inte, det går per automatik som det är för flyttfåglarna. Jag vet inte riktigt hur det där fungerar, men det är någon sorts magnetisk dragningskraft som gör att de flyger till Afrika. Sen hittar de ju tillbaka till samma ställe. Det är liksom inprogrammerat. Det är inprogrammerat i en kristen att välja på daglig basis en ny livsinriktning. Det gör vi ju inte på ett fullkomligt sätt, men det finns där ändå i grund och botten. Det är vår längtan. Och därför kan Paulus tala om tillämpningar, och han kan använda sig av förmaningar och så vidare, för han vet att det träffar oss. Han adresserar någonting inom oss som säger, ja, du har rätt Paulus, ja, amen, det vill vi. Det är inte lagiskhet. Det kan vara hårfint eller uppfattas hårfint, men den som träffas av Guds ord och som har Guds ande vet att det inte är lagiskhet. Vi vet att Gud, vi ger Gud rätt när Gud talar till oss. Ja, och så nästa sak då. Det här är fortfarande, det blir liksom en övergång här. Men nästa sak det är då, ja, hur kan man veta liksom vad som är utav Guds ande i den här livsinriktningen, och vad som är av kötslig natur, så alltså att vi verkligen är, att vi är flyttfåglar som flyger åt rätt håll, så att säga. Hur kan vi veta att det är så? Då säger Paulus, ja, men det är enkelt. Ja, vad då enkelt? Och titta i vers 19. Köttets gärningar är uppenbara. Det blir ingen som behöver tvivla på det. Och så räknas det upp då. Det här tror jag vi gick igenom, inte så djuplodande och noggrant, men den här uppräkningen här, och det måste sägas också, den uppräkningen där ska inte uppfattas som ett moraliserande. Alltså för det första så tror jag att vi alla på något sätt mer eller mindre kan träffas utav det här, att vi liksom inte har räckt till på olika sätt. Vi har gjort fel som vi känner igen i den här uppräkningen. Och då är det viktigt att veta att Paulus är inte ute efter att de här enskilda gärningarna, de här kötsliga gärningarna, de enskilda synderna, att det skulle vara som det står här i slutet på vers 21. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Och så blir man jätteförskräckt när man läser det. Nej, vi ska uppfatta det precis som jag sa. Den som har otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan och så vidare som livsinriktning. Som livsinriktning är på väg åt fel håll. Det är skillnad. Märker ni att det är ganska stor skillnad? Om min livsinriktning är att vandra efter en helig ande, men att jag i min svaghet eller i min ofullkomlighet, otillräcklighet, gör sånt som är fel, det är ju en sak. Min livsinriktning förändras ju inte. Och här är ju syndabekännelsen och trosbekännelsen och bönerna och ordet. Det är ju Guds sätt att verka i oss. Men har jag som livsinriktning någonting helt annat, som jag sedan då kanske försöker krydda med att jag går i kyrkan lite då eller någonting annat, va? Då är det fara och färde. Och det är det här som Paulus sedan kommer fram till i sjätte kapitlet. Han säger, bedra inte er själva. Det är samma undervisning som aposteln Jakob har. Eller Jakob. Så det kan då vara viktigt att förstå att det inte, det är klart att det är moraliska snedsteg och att det är försyndelse. Det är inte det jag försöker säga att det inte är, va. Men jag försöker säga att det Paulus är ute efter, det är inte att brännmärka någon för att man har gjort fel. Utan det Paulus gör här, det är att han ger exempel. Det här är tecken på att livsinriktningen är fel. Om jag lever i de här ovanorna eller synderna, då är det något fel i min livsinriktning. Och då får man liksom se upp. Och i och med att Paulus har inlett det här, han fortsätter ju sen till och med vers 24. Men i och med att han har inlett den här uppräkningen där med köttets gärningar, så har han alltså svarat de här kritikerna som säger att man får göra vad man vill. Nu har han täppt till munnen på dem ordentligt. Han avvisar libertinismen. Att bli en kristen, att komma in i Jesu Kristi frihet, betyder inte att man kan ha en livsinriktning som ser ut så där. Så han har svarat på det på ett ganska tydligt sätt, får man väl ändå säga. Men så kommer det här då som vi måste ha med då i vers 21b. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Och hur ska vi förstå de här kärva orden då? Jo, jag är ganska säker på att vi ska förstå det som att Paulus här går tillbaka till Jesu Kristi egen undervisning. För Jesus talade nämligen om Guds rike. Det var så att säga innehållet i hans predikan, i hans förkunnelse och undervisning. Han predikade om Guds rike och han predikade om att ärva Guds rike. Just det uttrycket. Vi kan ta något exempel. Det finns både Matteus och Markus och Lukas. Jag tror vi kan ta oss tiden faktiskt och slå upp det där. Matteus 25. Där står, det kapitlet är det här ska vi se här, 25 vers. Det är det här med domens dag, det är vers 34 var jag inne på. Jo, när han ska skilja fåren och getterna. Och getterna ska gå bort och ni förbannade ska gå till den eviga elden. Och sen är det då de välsignade som ska, och så står det i vers 34. Ni är min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det är ju paradiset innan syndafallet som Gud skapade och som han ville att människan skulle leva i. Det som vi blev utkastade ifrån. Men nu är vi försonade med Gud och nu är vi på väg tillbaka till paradiset eller till himlen, hur vi nu vill uttrycka det. Det är ju att ärva Guds rike. Den som har fel livsinriktning, som typ som köttets gärningar, har det som livsinriktning, missar ju det här. Så det handlar i Jesu Kristi undervisning om att ärva Guds rike eller att missa Guds rike. Och att missa Guds rike, där används det som är, alltså ordet för, det finns många ord för synd på grekiska och hebreiska. Men grundbetydelsen i ordet synd är att missa målet. Det är samma term egentligen som en bågskytt som ska skjuta på sitt mål med pilbåge och så missar man. Då används ordet synd. Så det har ingenting med att man inte är en bra människa eller någonting sånt. Det har helt enkelt med att missa alltihopa. En människa som inte är vid Guds rike, som har, utan har en livsinriktning som går åt fel håll, missar målet. Det är så att säga synden i dess djupaste mening. Och det har ingenting att göra med om man är en bra eller dålig människa, eller om man har gjort rätt eller fel eller någonting sånt. Utan det har helt enkelt att göra med att missa målet. Titta också i Markus 10. Markus 10, där kommer ursäkta. Där kommer den rike mannen till Jesus. Markus 10:17. Då springer det fram en man till Jesus, faller på knä för honom och frågar: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Det har det samma uttryck. Så det här är en typisk Jesus förkunnelse. Det här är urkyrkans undervisning om att vi ska ärva Guds rike. Vi ska återförenas med honom i paradiset. Och det var ju det som den här mannen frågade efter. Vi behöver inte läsa berättelsen, utan det är bara för att ni ska se uttrycket. Och i Lukas evangeliet är också kapitel 10 har jag skrivit upp där, 10:25. 10:25. Just det där om den barmhärtige samarien. Ni vet han som, det var ju en som blev misshandlad och som låg där, och prästen gick förbi och leviten gick förbi och sådär va. Men den känner igen en berättelse. Men det som står i vers 25 som är upphovet, det är ju att en laglärd kommer fram och vill snärja Jesus och frågar: mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv eller för att få evigt liv? Så den tanken finns där. Så när Paulus nu säger, då går vi tillbaka här till Galaterbrevet. När Paulus nu säger att de som har en livsinriktning präglad, som är ledda utav det som han räknar upp här som köttets gärningar, han kunde ha räknat upp mycket annat också, de som går den vägen, de kan inte ärva Guds rike. De missar målet. Och kom ihåg det nu, att Paulus säger inte de här orden till oss kristna för att vi ska vara osäkra, utan det är precis tvärtom. Han säger ju det här för att vi ska vara säkra. Det är inte så alltså som jag har uppfattat under många, många år när jag vuxit som kristen, att jag har tänkt så här att ja, nu är jag kristen och nu vill jag leva som kristen, nu gör jag mitt bästa. Sen identifierar jag mig köttets gärningar och känner mig otillräcklig, och så läser jag den här hemska versen. Så är det inte alls. Det är precis tvärtom. Paulus skriver det här att köttets gärningar, eller den livsinriktningen, den är ju så felaktig, det är väl uppenbart för alla. Det leder ju till att man missar målet. Så det är viktigt att förstå det här på ett rätt sätt. Och därför ska jag vara så relativt ingående när det gäller grundförutsättningarna med ny livssituation och livsinriktning och så va. För annars får man inte med sig det här, utan man kommer på ett stickspår. Förresten, det här med att Paulus ger oss förmaningar, eller tillämpningar som jag föredrar, för att jag tycker förmaningar är så värdeladdat. Men egentligen så är det, på grekiska är det inte värdeladdat. På grekiska så betyder förmaningar snarast trösteord. Alltså när en människa har gjort något fel och man sitter i ett själavårdande samtal, då har man tröst, och tröstar man varandra med evangeliets ord. Det är det ordet som vi översätter med förmana. Så förmana och trösta är egentligen samma sak. Det ordet används om parakletos, som ordet heter. Det används om den heliga ande, som hugsvalaren stod i den gamla översättningen. Tröstaren. Och det är grundbetydelsen. Men vi kan ändå fråga oss, varför måste Paulus förmana oss? Varför måste han trösta oss? Om det nu är så att vi är intagna i Kristus och vår livssituation är så annorlunda så att allt samverkar till det bästa, då skulle det ju räcka med att vi visste det, så skulle vi inte behöva så mycket förmaningar och pekpinnar. Ligger någonting i det? Och ändå så har han förmaningar, och då har jag några saker här som jag skulle vilja påminna om. Det första är det att Paulus har förmaningarna därför att han vill att vi ska leva efter detta faktum att vi är i en ny livssituation. Alltså han påminner oss helt enkelt om det. Han ger oss inte förmaningarna därför att vi har en fel livsinriktning. Han förmanar inte därför att vi är på väg åt fel håll, utan han förmanar, som man hör på sig, förmanar de här flyttfåglarna. De vet ju att de är på väg åt rätt håll. Ni vet ju att ni är på väg åt rätt håll. Så förmaningen är alltså trösteord. Så när vi läser ibland då långa, långa stycken, inte bara det här brevet, för här är det inte så långt som det är till exempel i Efesierbrevet eller i en del andra brev, så ska vi uppfatta det som sorts vägledning och tröstord, någonting som ska vara stötta oss. Ni känner ju igen det här, ni vet ju att vi ska gå åt det här hållet. Och när det är sagt att han skriver det här för att vi ska leva utifrån det faktum att vi har en ny livssituation, så är det för andra när det gäller förmaningar, tror jag, ganska klart att det här betyder ju samtidigt att vi ännu inte har nått ända fram. Alltså det är inte helt förverkligat. Våran livssituation, ja, den är färdig. Vår livsinriktning, ja, den finns där. Delaktigheten av Guds rike redan här och nu genom den helige ande, ja, det finns där. Men det är inte fulländat. Vi har fortfarande ett liv i den här världen med allt vad det innebär. Vi är fortfarande angrips vi utav den onde. Och fortfarande så har vi vår kötsliga natur och våra ofullkomligheter och synder. Därför så behövs ju de här förmaningarna. Om de här tröstorden och ledorden och vägledande orden inte skulle finnas, va, så skulle det vara en stor brist. De behövs, för vi är inte fullkomliga. Han skriver om det på ett annat ställe, jag minns inte nu om det är i... Är det Thessalonikerbrevet eller om det är Timoteusbrevet kanske till och med. Men där han skriver att en del de undervisar som om vi redan hade nått målet. Som om vi redan var framme. Som om vi redan hade uppstått. Ja, det har vi ju gjort principiellt, alltså genom tron. Men det är ju inte fullbordat, förverkligat fullt ut. Och därför behövs förmaningen. Titta förresten i några bibelställen här ytterligare. Romarbrevet 8:14. Så ska ni se att han talar på ett liknande sätt. Ni förstår de här bibelorden som jag visar er nu i ett nytt sammanhang med tanke på det som jag ändå har gått igenom. 8:14. Alla som drivs av Guds ande, alltså livsinriktningen, är Guds söner eller Guds barn. Och så står det vidare då vad det betyder, och så kommer det i vers 17. Är vi barn är vi också, eller söner, så är vi också arvingar till riket. Vi ska ärva riket. Vi är Guds arvingar, vi är Kristi medarvingar. Detta är någonting som vi är. Men det är inte fullt utbetalt, så att säga, arvet ännu. För vi har ju inte lämnat den här världen. Så där har ni samma tankegång. Eller i första Korintherbrevet, om vi bläddrar till nästa brev. Kapitel 6. Första Korinthierbrevet kapitel 6, vers 9. Där har ni det här uttrycket igen. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Orättfärdiga i det här sammanhanget nu då. Det är ju de som har fel livsinriktning. Som inte är delaktiga utav Guds riket. De som går åt fel håll. De ska inte få ärva Guds rike. Och så kommer det igen det här då. Som tycks vara ett ord som inte bara Jakob har, utan också Paulus använder sig av. Bedra inte er själva. Jag tänker på det. Jag har inte förberett mig att säga det här. Men jag undrar om det finns många kristna som bedrar sig själva. Alltså bedrar sig själva med ett billigt evangelium. Och jag vill bli förlåten och så vidare. Lever i fel livsinriktning. Men lurar sig själva med evangelisk tröst på något sätt som man tar sig. Jag vet inte, det var bara en tanke som slår mig. Bedra inte er själva, det är ett viktigt ord i den här bibliska undervisningen. Där fortsätter det, det är nästan som ett eko från Galaterbrevet. Varken otuktiga eller avgudadyrkare, äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sånt och så vidare och så vidare ska ärva Guds rike. Galaterbrevet som vi håller på med, där har vi det också redan i fjärde kapitlet, vers 6. Galaterbrevet 4:6. Eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Ni känner igen bilden, så att säga, eller verkligheten. Efesierbrevet är ju bara två blad framåt. Du kan titta där också. Efesierbrevet 1:13. I honom, alltså i Kristus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, sedan ni kommit till tro, tagit emot den helige ande. Anden är en handpenning på vårt arv. Ett förskott på det här gudomliga livet. och till det här gudomliga livet, så då tänker inte jag, då tänker inte jag längre åh, allting är så härligt, utan då tänker jag att allting är så härligt i den med att alla mina misslyckanden också, allt är återlöst, allt är försonat. Så vi behöver inte bli ensidiga och tänka att allting ska vara så härligt, allra minst känslomässigt, utan vi måste se det mycket större. Allt är verkligen härligt, återlöst. Vi har en livsinriktning. Vi är delaktiga av himmelska livet. Underbart. Underbart. Det är klart att det här ger Paulus oss när han förmanar oss. Det är det här som är förmaningen. Ni blir förmanade nu med evangeliets ord. Och blir förmanad själv också, känner jag. En sak till, eftersom han ändå har de här förmaningarna, som jag tror också att man ska ha med. Det finns tydligen fortfarande en risk för oss att falla tillbaka i den felaktiga livsinriktningen. Och det var det jag frågade om. Det är många kristna som kanske har det så. Hoppas inte att det inte är någon utav oss som har det så. Men det finns uppenbarligen en risk, eftersom han förmanar oss. Annars hade han inte behövt förmana oss. Så det finns alltså flera skäl till att förmaningarna är viktiga. Men det är evangeliet som gör att förmaningarna är viktiga. Inte pekfingret eller moralismen eller lagen. Och sen det sista som jag ville ha med, just om den här versen. För vi är fortfarande nu på Galaterbrevet 5:21b. Om att ärva Guds rike. Det sista som jag ville ha med var egentligen samma sak som det första. Att uttrycket ärva Guds rike, det är ju från Jesu undervisning, eller låt säga så här, det är från det gamla Israels historia. Därför det gamla Israels historia handlar ju om att ärva inte bara Guds rike, utan ärva landet. Abraham fick ju löften om alltings återupprättelse, så att det skulle bli ett stort folk och de skulle inta landet och leva i landet som flyter av mjölk och honung. Det är ju att ärva riket i bokstavlig mening för dem. Så det Paulus gör här, det är att han knyter an till de judiska förväntningarna. Så det är alltså inte så att Paulus här har lämnat den judiska tron och gjort liksom någon sorts kristendom då, som där är nåd utöver nåd och man lever sitt eget liv. Utan det handlar verkligen att livet i Kristus är ett förverkligande utav de löften som Gud har gett till Abraham, Isak och Jakob och så vidare. Och som profeterna har talat om. Det enda som jag tänker på när jag läser det här, förresten det där med Israel. Ni kan se hur han slutar brevet också, när vi ändå nämner det, va. Vers 16. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Så att han är mån om att inte låta den där judiska kritiken från judaisterna mot honom. Den får inte fösa bort honom ifrån Israels historia. Utan han är mån om att hålla kvar kopplingen. Och att förenas med de judiska förväntningarna och löftena. Det enda som jag tänker på här och som vi inte ska ta upp nu. Det kanske vi ska ta upp när vi kommer till Thessalonikerbrevet då. Men det är ju att här får man ju ändå intrycket utav att det inte är att löftena om landet och Israel inte ska förstås bokstavligt. Och det här säger jag med viss tvekan, va? Men jag tycker ändå jag ska säga, för det är ganska många i den kristna allmänliga traditionen som menar att löftena om landet som flyter av mjölk och honung, det är egentligen inte det judiska territoriet, alltså Israels nation, utan det är ju just livet i Kristus. Här finns det två olika uppfattningar. Och det är klart, det finns ingenting i de här verserna, i den här tankegången, som säger att det skulle syfta på att de ska få tillbaka sitt territorium. Och jag ville bara säga det för rättvisans skull, för att det är ju en sån där viktig fråga som vi som sagt inte ska fördjupa oss i. Men när jag har sagt det, va, så var inte min mening att ifrågasätta det. Därför att det kan ju mycket väl vara så att båda förståelserna är riktiga. Det kan ju mycket väl vara så att när Jesus kommer tillbaka så återupprättas det här landet i bokstavlig mening, eller hur? Så att det inte är så att jag ställer dem emot varandra. Jag bara konstaterar att Paulus har inte med det, den dimensionen här, utan han har med den andliga dimensionen. Det var det, hörni, kära vänner. Då har vi gjort till och med 21. Och sen kommer då det som kallas för andens frukt. Och jag tror vi ska göra som så att vi läser, höll på att säga hela det här avsnittet, det är ju bara tre versar. Vers 22, 23 och 24. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Jag tror att det räcker så. Och i och med att jag säger att det räcker så har jag fört alltså vers 22, 23, 24 till hela det resonemang som vi har haft så här långt den här timmen. Nu är det ju så att här står det andens frukt, och jag vill minnas att det i Bibel 2000, jag har ju folkbibeln här, står andens frukter. Nu står det kanske med stort A där, men det är ju för att det är första bokstaven i en ny mening. Men man skulle kunna tänka sig alltså den mänskliga anden med litet A här, och så frukter, då är det ju dygder. Och jag tror att det är många bibelöversättare som uppfattar det så. Och det finns ju till och med de som har sagt att det Paulus gör här, det är att han har påverkats av stoicismen. Och i stoicismen så hade man såna här lastkataloger, alltså köttets gärningar, med sånt som är fel som man inte ska göra. Och så hade man dygdekataloger där det stod vad man ska göra och hur man ska fostra barnen. Och då finns det någon som menar, ja men det är Paulus, han är påverkad utav det här. Så han, det han säger är att kristna ska inte göra köttets gärningar, utan man ska göra det som är andens frukt. Fast jag tror inte att det stämmer. Jag tror inte alls att det stämmer, av det enkla skälet att när det gäller stoicismen, då handlar det ju om att människor, precis som jag sa, ska avhålla sig från köttets gärningar, och så ska man göra det i de här dygderna. Men det är inte alls det sammanhanget som Paulus har. Därför att man blir inte en kristen eller en bättre kristen genom att avstå, genom att göra. Utan det vi talar om, det är ju ett liv. Vi talar ju om det gudomliga livet som vi har blivit delaktiga av och som ska förverkligas ibland oss. Vi talar inte om att man i mänsklig kraft ska göra vissa gärningar eller avstå från någonting. Frälsningen är ju en gåva ifrån Gud, inte ett mandomsprov att man ska klara av de här sakerna. Så därför så tror jag inte att man ska förstå det på det sättet. Jag tror inte heller att man ska förstå andens frukt med litet A, alltså att det kommer från den mänskliga anden så att säga. Och det här säger jag också med liten reservation. Jag ska strax förklara. Därför att det är ju inte så enbart att när vi har blivit kristna och fyllda med en helig ande, så kommer vi så att säga utifrån vårt eget liv att producera den här frukten. Utan det är ju så att den här frukten växer fram därför att den helige ande, därför att Gud själv är verksam ibland oss och i oss. Alltså vi är inte de som åstadkommer atmosfären, utan atmosfären åstadkoms genom vår gemenskap med Gud och med varandra. Jag vet att vi talat om det tidigare också, det här med anden med stort A eller litet A. Jag tänker som en Guds ande och människans ande. Det är som två vattenglas och du slår i en tillbringare, i en människokropp. Och så kan man inte urskilja det. Så på så sätt så är det ju både Guds ande och den mänskliga anden. Men att skriva det bara med litet A, eller att bara förstå det som mänskliga ansträngningar eller dygder, det är att minimera det här, att göra det för mänskligt helt enkelt. Därför tycker jag inte heller riktigt om att det står frukter i pluralis. Ungefär som att vissa saker, kärlek och frid, det kan växa fram hos mig. Och jag har mycket kärlek och frid, men jag har inget tålamod. I den grekiska texten och i folkbibeln så är det ju singularis, andens frukt. Därför att om du har ett liv så växer alla de här sakerna fram samtidigt åt alla håll. Gud är inte en diversehandlare som ger dig lite kärlek eller glädje och så ska du själv be mer om mera tålamod eller anstränga dig för att vara tålmodig. Utan det här är en livsgemenskap som vi uppfylls av och som växer fram. Vi ska bära sådan frukt som Jesus har bestämt, säger Jesus, som jag har bestämt om er i Johannes 15. Så jag tror att det är en frukt, det är ett resultat. Då är de här sakerna som räknas upp, precis som med köttets gärningar, det är bara exempel som räknas upp. Det är inte så att det skulle vara just de här, hur många de nu är. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är inte så att det bara är 9 stycken frukter, skilda var för sig, som växer fram. Utan det är 9 exempel på, 9 resultat av den här livsgemenskapen vi har med Gud. Jag skulle tro att de flesta av er som hör det här, ni uppfattar det också på det sättet. Och då ska jag komplicera lite för er. Det är nämligen så här att Paulus skriver ju det här till galaterna. Och vi vet utifrån isagogiken, utifrån forskningen i den här miljön, att i den miljön i Galatien så var det vanligt att man bar fram frukt till avgudarna. Blommor och frukt, det vet ni från indiska religioner och andra, det är ju rätt så vanliga offergåvor. Vi vet att man gjorde det i de här trakterna vid den här tiden. De borde med andra ord ha associerats till det här ordet frukt. Och då skulle betydet, i sådana fall så skulle de ha uppfattat det som så. Att alla de gärningar som du gör, det som kommer ut ur ditt liv, det ska du bära fram som offergåvor, som frukt till Gud, till Herren Jesus Kristus. Då är alltså frukten allt det som vi gör. Men då, i sådana fall skulle jag vilja låta det liksom ta med också det här onda och dåliga som vi har i syndabekännelsen. Det är samma bild, va? För då ska vi bära fram allt till Gud. Och då är andens frukt någonting som ska bäras fram till Gud. Men jag ska inte säga att det är på det ena eller andra sättet. Faktum är att båda de här sätten att förstå det, dels som att det växer fram spontant ur mitt liv, men också detta att mina gärningar ska bäras fram, mitt liv ska bäras fram som ett levande offer till Kristus. Alltså båda de sätten att förstå det här kan ju vara riktiga. De behöver inte motta ut varandra på något sätt. Men det är lite fascinerande att inte låta de här verserna begränsas bara till någonting som sker spontant, utan att faktiskt de gärningar som jag gör, bedra inte er själva, utan det liv som vi lever också är en del av andens frukt som vi bär fram till Gud. Vad helst ni gör, gör det som om ni tjänade Herren. Det är samma tankegång. Så det kristna livet, det är alltså de här gärningarna, det är den rätta gudstjänsten. Sen skulle vi ju då kunna gå igenom de här andens frukt här, och då skulle det, tycker jag, ta för lång tid. Så nu undrar jag hur vi ska göra här. Jag tror att bara ge något exempel, för det kan vi hinna med. Om vi tar detta med kärlek till exempel. Andens frukt däremot är kärlek. Då finns det några olika ord faktiskt för kärlek på grekiska. Och här används ordet agape. Och med ordet agape så lyfts särskilt den utgivande kärleken fram. Alltså den kärlek som Gud ger till oss. Att han utgav sin enda son, att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Då används alltid ordet agape. Det finns inget annat ord som kan användas. Och på samma sätt, den utgivande kärlek som vi har och som vi, när vi delar med oss till varandra, det är också en agape. Det är alltså en sorts gudomlig, kraftigt gudomligt inslag. Jag säger det här också, betonar den utgivna kärleken, därför att det är inte den enda nyansen av ordet kärlek. Jag vet inte, ni känner alla till Wilfred Stinnesen. Han har skrivit en bok som heter Största av allt är kärleken. Och där talar han om att vi människor har den här utgivande kärleken, men vi har också den mottagande kärleken som heter Eros, som inte ska förväxlas per automatik med erotik. Men Eros är alltså den mottagande kärleken. Så det finns ett både och, va? Men här används ordet agape. Och då tänker jag mig att jag vet då att det betyder den utgivande kärleken. Jag förstår det här som att det är den gudomliga kärleken. Alltså att andens frukt, det är att han först har älskat oss. Och denna agape-kärlek, den ger vi vidare. Därför älskar vi varandra och ger det vidare. Det är gudomlig kärlek. Och på samma sätt förstår jag det här andra. Alltså glädje till exempel. Glädje här är inte att en kristen människa alltid är glad. Utan glädje, det ord som används här, det är alltså, det är en beskrivning av den himmelska glädjen. Den glädje som finns i himlen, som alltid finns där, den är vi delaktiga utav. Och det är den glädjen, den djupa glädjen och tacksamheten över att vi har en helt ny livssituation, att vi har kraft till en ny livsinriktning, den djupa glädjen. Och den kan jag säkert ta sig uttryck i jubel och dans också, det är inte det jag menar. Men det är den det handlar om. Det är alltså inte någon sorts emotionell historia som vi talar om här i första hand. På samma sätt med frid. Glädje, kärlek, glädje, frid. Frid är alltså ett himmelskt ord. Och därför skulle jag vilja ha andens frukt med stort A. Och det tror jag sa tidigare, att överallt i Galaterbrevet där det står ande, så borde det vara stort A. Utom på ett ställe, och det är på slutet. Så det är alltså en gudomlig frid. Det är alltså inte den frid som vi själva kan prestera genom meditationsövningar eller satsa på yoga eller vad det nu heter. De här, kan knappt de här orden. Jag tror vi har kurser i församlingshemmet om det till och med. Vad heter det? Kongshi någonting eller sådär, va? Ja, jag vet inte vad det heter. Alltså den typen av balans eller så som vi kan prestera själv. Det är inte det handlar om. Utan här handlar det om den frid som Gud upprättar med oss genom Jesus Kristus. Och det här tror jag är viktigt, för detta är andens frukt ibland oss. Så där skulle man kunna gå igenom då ord för ord. Ni får det sedan i era anteckningar ifall det är någon som vill fördjupa sig i något särskilt här. Låt mig då bara avsluta, för nu är det bara en minut kvar, med att säga att de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Eller egentligen, ja, det slutar ju redan i vers 23. Sådant är lagen inte emot. Sådant är lagen inte emot. Det är klart, för att lagen är ju för detta. Jag undrar om inte han är lite ironisk här mot sina kritiker. För det var ju frågan om hur man ska man hålla sig till lagen eller inte. Ja, i det här avseendet ska man göra det. För det är ju själva poängen med lagen. Det syftar ju, det här är ju lagens uppfyllelse. Kärlek, glädje, frid och så vidare. Så det kan vara lite ironiskt menat. Men det kan ju också vara, precis som jag säger, att det är lagens uppfyllelse. Det behövs inte någon lag, så att säga. Man behöver inte laggärningar för att det här ska äga rum. Utan man behöver ett nytt liv. Man behöver fullbordandet. Och där fick vi göra en liten snabb avslutning. Men jag hoppas att vi kan få fortsätta här nästa tisdag. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber att du fortsätter att tala i våra liv under kvällen som ligger framför oss. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och detta är över Galaterbrevet, och det här var del 18. Det kommer vara två delar till över Galaterbrevet, del 19 och 20. Sen i oktober så kommer det att vara lite uppehåll med bibelförklaringar. Och då kommer vi sända repris igen. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Ha en skön och besignad vecka. Här efter så kommer sändning från Radio MF.